Fortfarande lite folk på väg in, ja. Vi ska börja med ett bibelord i Daniel 11, vers 32. Här får Daniel alltså en uppenbarelse om den sista tiden, om hur det blir när antikrist träder fram. Dem som har kränkt förbundet ska han med smickrande ord locka till avfall, men det av folket som känner sin Gud ska stå fasta och hålla ut. Så det är alltså jätteviktigt att lära känna Gud, och det gör vi genom att leva i Guds ord, genom att leva i enkel bön, i enkelt barnaskap och i gemenskap med andra syskon. Där lär vi känna Gud. Så vad är då egentligen vårt uppdrag? Vad gav Jesus oss för uppdrag? Ja, själva missionsbefallningen, Matteus 28, verserna 16-20. De 11 lärjungarna begav sig till det berg i Galileen dit Jesus hade befallt dem att gå. Och när de såg honom tillbad de honom, men andra tvivlade. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens ände. Detta är helt enkelt vårt gemensamma uppdrag. Att vi ska gå ut och göra alla folk till lärjungar. Underbart. Parallellställe Markus 16, verserna 15-20. Och Jesus sa det till dem: gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt ska bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd. Tecken ska följa dem som tror detta. I mitt namn ska de driva ut onda andar. De ska tala med nya tungor. De ska ta ormar i händerna, och om de dricker något dödligt gift ska det inte skada dem. De ska lägga händerna på sjuka och de ska bli friska. Sedan Herren Jesus hade talat till dem blev han upptagen till himlen och satte sig på Guds högra sida. Och de gick ut och predikade överallt, och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom det tecken som åtföljde det. Här ser vi alltså att vår uppgift är att gå ut och predika evangelium. Och till evangeliet så tillhör under och tecken, men de åtföljer ordet. Och i den utsträckning Gud väljer att göra det, så får han naturligtvis göra det. Och vi ska inte manipulera fram någonting själva. Det här är oerhört viktigt, och egentligen skillnad mellan vanlig kristen tro och okkultism. Att så fort du försöker manipulera fram någonting, oavsett om det är så enkla saker som med stämningar, atmosfärer och sånt, eller med mera raffinerade medel, så passerar vi in i gränsen okkult. Men om vi gör så här enkelt, att vi bara går ut och predikar evangelium, då gör Gud under och tecken. Och det allra största sådant, när man läser typ Jesaja 53, eftersom var och en av oss ville vandra vår egen väg, det är ju naturligtvis helandet mellan relationen Gud-människa som är frälsningen då. Jag har en kär medarbetare på mitt jobb som frågade mig en gång i tiden, så här, utan att vara troende på något sätt, han bara ville ha reda på hur funkar det här med förlåtelse, Anders. Ja, då beskrev jag för honom att förlåtelse är ett Guds erbjudande. Och det börjar med att Gud vill ge oss förlåtelse. Och om man själv vill föra den förlåtelsen vidare, då kan man be Gud om hjälp att förlåta andra. Då tänkte jag inte så mycket på det. Och så när sommaren hade gått så sa han till mig: nu har jag gjort det där, Anders. Ungefär som vi var mitt i det samtalet. Gjort vad då? Så ja, nu har jag gått och förlåtit den här människan. Jaha, hur gjorde du då? Jag sökte upp han och sa: jag är inte här för att snacka en massa rundsnack med dig, utan jag är bara här för att tala om för dig att jag har bestämt mig för att förlåta dig. Då tänkte jag, kan man göra så? Utan att tro, liksom. Så gick det ett par månader så ville han prata med mig. Och han såg så allvarlig ut så jag tänkte, nu har jag glömt att göra något. För det gör jag nämligen ibland. Ja, vad är det? Så sitter han där, kostym, italiensk kostym, slips. Och så kommer tårarna. Och så säger han, Anders, jag har blivit en sån där människa som jag själv avskyr. Va? Ja, jag känner att jag bara tänker på mig själv. Och jag väljer bara för mitt eget bästa hela tiden. Nu måste du lära mig hur man ber. Jag har ingen bibel hemma. Barnen har bibel. Jag har läst barnens bibel. Och jag satt ju det som ett enda stort frågetecken. Vad är det som händer? Det är ju Gud som gör under och tecken. Det är Gud som omvänder människor. Och det här var alldeles oerhört gott att se. En sån här person som inte ens kan ordet syndanöd beskriva för mig att Guds ande har överbevisat honom om synd, rättfärdighet och dom. En annan del av vårt uppdrag, Judas kapitel 1, vers 3. Mina älskade, fast när jag är mycket ivrig att skriva till er om vår gemensamma frälsning, finner jag det nödvändigt att skriva till er och uppmana er att fortsätta kampen för den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga. Vi har alltså en tro som en gång för alla överlämnats till de heliga. Vi har att förvalta den sanningen. Och vi är här idag för att generationer före oss har förvaltat denna sanning. För det fanns även då mycket stora krafter som försökte släta ut och byta ut evangeliet. Romarbrevet 10:17 så står det, alltså kommer tron av predikan och predikan är kraft av Kristi ord. Tron kommer alltså inte genom att vi talar om att nu ska vi alla vara snälla mot varandra. Tron kommer där Guds ord förkunnas. En lite schematisk bild av, för att känna igen världen och Guds rike. I denna världen så är det människan som är centrum. Det här är sådana här enkla saker men som kan hjälpa oss att känna igen vad är det egentligen som är sunt. Men i Guds rike är det ju Gud själv som är i centrum. Och det är som sig bör, som Johannes Döparen sa, att han växer till och jag förminskas. I denna världen har man en negativistisk människosyn. För människan är nämligen ingenting i sig själv. Du måste bli något. Du måste jämföra dig. Du måste på något sätt framstå som någonting. Men Bibeln säger att människan skapade Gud och sa att det var gott. Om jag får vara precis som Gud har skapat mig så är det en underbar vila i det här. Målet för väldigt många människor är framgång och frihet från lidande. Och det är inte Bibelns väg, utan målet är ju att lära känna Gud. Och det för ofta med sig, Bibelns vittnesbörd, att det för ofta med sig lidande. Och det kan vi alla känna igen. Frihet ligger här i oberoende i världen. Men i Guds rike så ligger friheten i den frivilliga lydnandet och underordnandet. Först och främst av Kristus och av varandra. Viktigt att vi känner igen det här. Makten blir då ett mål att uppnå. Men vi har maktlösheten som medel. Bön är alltså inte andlig krigföring, att härja och att vi ska föra fram saker. Det är den maktlöses vädjan till en god Gud. Och det är maktlösheten vi vinner seger. Vi vinner seger inte genom att utöva makt utan genom att avstå från makt. Det här är oerhört viktigt och det fungerar lika bra på en arbetsplats att vägra gå in och politiskt manipulera till sig saker och ting. Utan avstå och säga, är det din väg Gud så fixar du detta ändå. Det är jätteviktigt att vi känner igen det här för vi blandar ofta ihop de här olika begreppen. I världen så är det ju som sagt individualismen som öppnar upphöjs hela tiden som det absolut viktigaste för en människa att uppnå. Men vi återigen måste förstå att vi är beroende av varandra. Vi, fast vi inte har sett varandra förut, är beroende av varandra. För Gud handlar med oss som gemenskap och som kropp. Och fokus ligger här på här och nu istället för på riket som kommer. Och vi känner ofta igen det att när kyrkan är på väg in här mot, så är det återigen, det är här och nu som spelar någon roll. Och då kan vi vara säkra på att vi har tappat kursen. Så vad är då evangeliet egentligen? Ska vi först nämna någonting? Ja, i första Mosebok 1-3, skapelseberättelsen, syndafallet, så är det då att Gud skapade allting gott. Och Gud skapade man och kvinna att tillsammans vara människa. En varelse som till skillnad mot alla andra varelser kan umgås med Gud på de villkor vi kan. Där vi har till stor del ett fritt val. Och där vi ställt till ansvar för de val och beslut vi fattar. Evangeliet är ju att människan föll i synd. Och att vi idag är på en upprorsväg mot Gud. Och evangeliet är också att den första profetian kommer ju när Gud säger att kvinnans säd, singularis. Kvinnan brukar dessutom inte ha säd, utan det kommer direkt som en profetia mot Kristus. Där kvinnans säd ska söndertrampa ormens huvud. Vårt ständiga problem är ju att om ni tänker att månen, den lyser ju så härligt. Men den har inget eget ljus. Det är solen som lyser på månen och månen återkastar ljuset. Så var det tänkt på människan. Att Gud med sin härlighet är solen, är vårt allt. Och vi får återspegla hans härlighet till skapelsen. Och frestelsen som människan föll för och faller för än idag, det är att jag vill inte vara en måne. Jag vill ju vara den där solen som själv genererar det goda. Vi ska se hur Jesus själv summerar det här i Johannes 3:16-21. Så ska vi läsa lite längre än vad man normalt läser då. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Så mycket älskade Gud världen alltså. Och inte sände Gud sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom man inte tror på Guds enfödde sons namn. Det här är viktigt att lägga märke till, eftersom det har blivit ganska många som har skrivit senaste åren om att till slut kommer alla att bli frälsta. Är det Bibelns vittnesbörd? Nej, det är det inte. Och detta är domen: ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Till var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte ska avslöjas. Men den som lyder sanningen kommer till ljuset, för att det ska bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud. Så här mycket älskade Gud världen. Men vi måste våga framställa som att våra söta, trevliga grannar och jobbarkompisar och släktingar behöver evangeliet. Uppenbarelseboken, där står det ju lite svart på vitt. Jag vill gärna vara lite tydlig här, eftersom det är många som svävar på målet här. Och jag såg en stor vit tron och honom som satt på den. För hans ansikte flydde himmel och jord och det fanns ingen plats för dem. Och jag såg dem döda, både stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda blev dömda efter sina gärningar, efter vad som stod skrivet i böckerna. Och havet gav igen de döda som fanns i det. Och döden och helvetet gav igen de döda som fanns i dem. och var en dömdes efter sina gärningar. Döden och helvetet kastades i eldsjön. Detta, det vill säga eldsjön, är den andra döden. Om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön. Så att det finns en dubbel utgång. Det kan vi aldrig pruta av från. Och det är väldigt svekfullt att tala om det här på något annat sätt. Hur Gud sedan i slutänden dömer, det är helt upp till honom. Många av dem som vi trodde skulle vara först till sist och tvärtom, det vet vi. Men vi har ingen rätt att prata om någon annan väg till Gud än genom Jesus Kristus. Självklart. Ska vi kika lite grann på ett bibelord som jag hämtar så mycket glädje i. Och det är andra Korinthierbrevet 5:17-21. Alltså om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, så det nya har kommit. Allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv genom Kristus. Det har Gud gjort och gett oss försoningens tjänst. Ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser och han har anförtrott åt oss försoningens ord. Och då kan man tro det, ja, men då har ju Gud redan gjort det med alla. Ja, det har han gjort. Men människans gensvar. Vi är alltså sändebud för Gud, för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber och Kristi vägnar, låt försona er med Gud. Och det här kan jag enstaka gånger få dela då med arbetskamrater. Att från Guds sida är allt klart. Men du själv måste ta emot Jesus. Och vill du vara i hans redskap i detta, så ge Gud dig orden. Se till att du är tankad med Guds ord bara. Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd för att vi honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Så stort är detta. Och det här med Guds ordet nu får återkomma till lite grann. Det verkar som att den heliga ande jobbar inte i tomrum, utan i den utsträckning vi lever själva i Guds ord, ju lättare blir det att få, när man står i de där situationerna, få rätt ord till rätt människa. Alltså ganska självklart, men så är det. Johannes 14:6. Evangeliet säger också, jag är vägen, sanning och livet. Ingen kommer till Fadern utan genom mig. Allt det här talet nu som sker, att det är samma Gud i islam och kristen tro till exempel, är ju naturligtvis totalt felaktigt. Johannes 6:44, ingen kan komma till mig om inte Fadern som har sänt mig drar honom, och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Ändå är det så, säger Jesus, att ingen av oss kunde hitta hem till fadershuset om inte Fadern hade dragit i oss. Så det är ditt personliga vittnesbörd om Guds kärlek till dig, att Fadern har dratt dig till Kristus. Matteus 5, 17-19, så ska vi se att det gamla och nya testamentet hänger ihop. Jesu egna ord, tro inte att jag kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att fullborda. Amen, säger jag er, innan himmel och jord förgår skall inte en enda bokstav, inte en prick i lagen förgå förrän allt har skett. Den som därför upphöjer ett av dessa minsta bud och lär människorna så, han ska kallas den minst i himmelriket. Men den som håller dem och lär människorna dem, han ska kallas stor i himmelriket. Jag ser att klockan går här. Vi ska se till att det blir gott om tid för gemenskap också. Så jag skyndar på mig lite grann. Så vilka är förutsättningarna för vår kristna vandring i den här tiden? Det här är en väldigt viktig del. För det finns ingenting som väcker så mycket entusiasm, billigt köpt entusiasm hos kristna, som att tala om för dem att med rätt teknik och tro och inställning så kan du, dina villkor i livet, dina förutsättningar i livet kan totalt förändras. Och då kan man verkligen få människor att totalt gå loss i entusiasm. Det är bara det att om det inte stämmer så får det väldigt tråkiga följder. Vi ska läsa här i Romarbrevet 8:18 till 24 och 28 att vi också lever under förgängelsens villkor. Jag hävdar att den här tidens lidande väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår. Till skapelsen väntar ivrigt på att Guds barn ska uppenbaras. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja utan genom honom som lade den därunder. Ändå finns det hopp om att också skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Vi vet att hela skapelsen, även vi alltså, ännu samfällt suckar och våndas. Och inte bara den, utan också vi som fått anden som förstlingsfrukt. Också vi suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kroppsförlossning. Och vilken väntan. Till hoppet är vi frälsta, men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på något som man redan ser? Det är jätteviktigt att hålla isär. Det är väldigt många som tar fullbordandet av de löften Gud har gett och förlägger dem till denna tiden. När Bibelns vittnesbörd är att vi får ett förskott i den här tiden. Och Gud bryter in och gör under och tecken här och var. Men vi är faktiskt en del av förgängelsen och förgängelsen drabbar oss. Och så har vi det underbara 28:e versen där vi vet att för den som älskar Gud samverkar allt till det bästa för den som är kallad efter hans rådslut. Och jag finns som tröst i det just därför att vad betyder allt här? Ja, det betyder verkligen allt. Alltså mina egna synder, mina egna felsteg, svek som andra har gjort mig. Olyckor, tragedier, sorg, saknad, förlust, sjukdom. Allt låter Gud samverka till det bästa. Det är ju helt underbart att vi har en sån stor Gud. Så även det som jag högst självsvåldigt gjort mig själv illa med och andra. När jag lämnar det till Gud och vandrar med honom så låter han det samverka till det bästa. När vi lär ut ett evangelium som inte fungerar, som trosrörelsen har gjort, så blir resultatet bränd mark. Sven Reichman, som jag och Lennart umgicks med en del innan han dog, han brukar säga att trosrörelsen är det som har lett allra mest till Sveriges avkristning. För i princip så tog man redan troende, tryckte i dem ett felaktigt evangelium om att saker och ting kunde bli väldigt annorlunda om man trodde på rätt sätt. Och när jag gått igenom och tittat hur många som är kvar av dem som jag kände då i trosrörelsen slutet på 80-talet, så är kanske andelen som inte går någonstans åtminstone 50%. Och många av dem har inte ens kvar en tro. Så det här är inte att leka med. Det är så oerhört allvarligt när man utlovar saker och ting som gör att folk kan inte känna igen sig. Sen drar de slutsatsen att Gud inte älskar dem eller att de inte duger på olika sätt. Då. Varför är det så svårt att bara förkunna evangeliet och inte massa annat lullull? Ett tag fick jag be Gud sådär. Varför kan jag inte bara säga? Varför ska jag alltid linda in grejer så väldigt? Ja. Bönen är ju här, Romarbrevet 1:16. Jag skäms inte för evangeliet. Det är Guds kraft som frälser var och en som tror. Först juden och sedan greken. Och lite det har jag fått tillbaka frimodigt igen. Att snacka inte så mycket runt. Säg precis det som Bibeln säger. Det är ju ändå inte jag som kan övertyga någon, eller hur? Det är ju bara Guds ande. Gud fördöljer sig för de visa och kloka. Evangeliet är det glada budskapet för fattiga och behövande. Och vi kan inte göra om det till ett glatt budskap för de som har i stort sett allt. Och säga att har du det ganska bra i världen eller i livet här så kan du ju tro på Gud också, så blir det ännu bättre. Kanske bli av med lite ångest eller så. Vi måste stå kvar vid det evangelium som är det glada budskapet för de som verkligen inser att de behöver omvändelse. Och här kan vi be Gud att vi bland våra grannar, släktingar, arbetskamrater, skolor får upptäcka dem som Gud jobbar med just då på ett sådant sätt. Att de är öppna för evangeliet. Så vad kännetecknar en sund tro? Ja, andens frukt är ju underbar. Det är ju faktiskt andens frukt i singularis, står det egentligen. Det är alltså olika aspekter av Guds närvaro i våra liv som kommer ju starkare ju mer vi umgås med honom. I Bibeln, i bönen, i syskons gemenskap. Kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Och när det inte finns i rätt omfattning i mitt liv, hur börjar jag tänka då? Ja, Herre, då behöver jag lära känna dig ännu mer. För jag kan ju inte lyfta mig i håret. Herre, låt mig titta på dig och bli upptagen med hur underbar du är och sluta titta på mig själv. Vi vet ju väldigt många av oss hur det är att man efter ett tag nyfiken läser Bibeln av vad underbar Gud är, så gör köttet det upproret i oss, fast på ett lite svårare sätt vi känner igen, att man vänder bibelordet mot sig själv och det börjar tala om för mig hur jag borde vara istället för hur han är, så jag blir förvandlad av. Var uppmärksam på det, låt bibelordet handla om Gud, låt bibelordet handla om Kristus och hur han är. Och så Johannes 3:30 som jag gillar i 1917 års översättning. Det är ju som sig bör att han växer till och jag förminskas. Helt underbart. Och Romarbrevet 1 och verserna 15 där ska jag överlåta åt Lennart att prata lite mer om. Men det här är ett oerhört viktigt kännetecken, att barnaskapets perspektiv får växa sig starkare i våra liv. Så vad är då vägen tillbaka? Ja, Bibelns väg är ju väldigt tydlig. Det är genom omvändelse och bön. Vi behöver inga nya tekniker. Vi behöver inga nya stjärnor. Personer se upp till. Vi behöver omvända oss. Och vi behöver komma tillbaka till skriften alena. Tänk på judarna i Berea som var ädlare till sinnes än andra som Paulus träffat då. Att de verkligen prövade om det stämde det som Paulus sa mot Guds ordet. Omvändelse betyder att överge det som vi har satt vår tillit till, det som är avgudar i vårt liv. Offerhöjderna är en sådan sak som återkommer väldigt ofta i Gamla testamentet. Vi ser hur Gud betygsatte domarna och kungarna på den tiden. Om det här var människor som gjorde det som var gott i Herrens ögon eller om de gjorde det som var ont i Herrens ögon. Och ofta heter det att de gjorde vad som var gott i Herrens ögon förutom, och så kommer det här med offerhöjderna till. Och offerhöjderna kanske på något sätt står för där vi väljer att på ett eget sätt vid sidan av Guds ordet, eftersom det var i Jerusalem man skulle tillbe, så vill man ändå tillbe på sitt egna sätt. Men bara för att göra det lite smidigare för folk att tillbe. Det kan vara till exempel det här med att sänka trösklar och sådana saker. Men i Israels historia så blev det alltid så att på offerhöjderna offrade man snart till avgudar också. Nu är vi alldeles strax klara här. Jesus säger, jag är den sanna vinstocken och min fader är vingårdsmannen. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort. Och varje gren som bär frukt rensar han för att den ska bära mer frukt. Ni är redan nu rena i kraft av det ord som jag talat till er. Alltså låt Jesus rensa dig. Titta inte alldeles för mycket själv på det som du tycker att du fortfarande inte har seger över. Han tar den grenen i den tid han själv väljer att rensa bort. Det är en underbar vila i det här. Vår uppgift då, vers 4, förbli i mig så förblir jag er. Och hur förblir vi honom? Återigen, umgås med Gud i hans ord, i bön med syskons gemenskap. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv utan endast om den förblir i vinstocken, så kan inte ni det heller om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom så bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Ser du inte frukt i ditt liv? Kanske är det Guds nåd. För då kanske du fokuserar på dig själv mera. Det kan vara en välsignelse att inte upptäcka frukten. Men här säger Jesus, förbli vi honom så är det inte upp till vår skicklighet. Utan då bär vi rik frukt. Om någon inte förblir i mig så kastas han ut som en gren och torkar bort. Och man samlar ihop sådana grenar och kastar dem i elden och de bränns upp. Om ni förblir i mig och mina ord förblir er, så be om vad ni vill och ni ska få det. Min fader förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Så det gäller att förbli i honom och se till att inte det har bytts ut mot någonting annat. Underbart bibelord i Jeremia 6:16. Så säger Herren, ställ er vid vägarna och spana. Fråga efter de urgamla stigarna. Fråga efter den goda vägen och vandra på den. Så ska ni finna ro för era själar. Men de svarade, vi vill inte vandra på den. Och slutligen då, en försäkring mot att inte gå fel. Andra Thessalonikerbrevet 2, verserna 9-12. Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft. Med lögnens alla tecken under och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade. Eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den så att de kunde bli frälsta. Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen och blir dömda. Alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten. Alltså att ta emot sanningen och ta emot kärleken till sanningen är så oerhört viktigt. Vårt ansvar är att vara trogna förvaltare oavsett resultatet i den här tiden som vi ser. Och så är våran bön att Gud ger oss en ny tid av omvändelse. Amen.